Vi lever inuti en elektrisk krets. När folk hör termen rymdväder kanske de tänker på solutbrott som stör satelliter eller norrsken som glimmar i polarnatten. Men i sin kärna är rymdväder inget mer exotiskt än beteendet hos laddade partiklar som strömmar ut från solen. Solens yttre lager är en kokande plasma, så varm att elektroner och protoner inte längre är bundna i atomer utan rör sig fritt. Liksom en kolossal glödtråd i ett vakuumrör avger solen kontinuerligt denna elektriskt ledande vätska, känd som solvind. Den strömmar genom solsystemet med hundratals kilometer per sekund och bär med sig elektroner, protoner, alfapartiklar och sammanflätade magnetfält. Rymdfarkoster vid L1-punkten, 1 miljon kilometer uppströms från jorden, mäter solvinden i realtid. De berättar för oss hur många elektroner, protoner och tyngre joner som anländer och med vilken hastighet. Under lugna förhållanden tenderar vinden att ha ett litet överskott av elektroner, vilket gör att det interplanetära rummet bär en svagt negativ laddning i bakgrunden. När en koronamassutkastning, KME, exploderar från solen förändras balansen. Enorma bubblor av plasma och magnetfält sveper genom rymden och kolliderar med jordens magnetiska sköld. Vid polerna kanaliseras en del av denna energi nedåt längs magnetfältslinjerna, vilket exciterar syre- och kväveatomer till lysande gardiner av grönt och rött norrsken på norra halvklotet och sydsken på södra halvklotet. Jorden har varit nedsänkt i denna miljö i miljarder år. Ledande kroppar som är nedsänkta i plasma förblir inte neutrala, de samlar laddning. Över geologisk tid har jorden stabiliserat sig vid ett något negativt elektriskt potential i förhållande till sin rymdmiljö. Denna insikt är vår övergång från rymden till himlen om jorden är negativ och rymden ovanför är badad i elektroner och protoner. Hur balanseras laddningen i själva atmosfären? Svaret är jonosfären. Jonosfären och det lugna väderfältet. Jonosfären börjar cirka 50 km upp och sträcker sig över hundratals kilometer. Där sliter solljusets ultravioletta strålar och inkommande partiklar loss elektroner från atomer, vilket lämnar en utspädd gas av joner. För oss på marken verkar luften vara en isolator. Men med höjden ökar joniseringen snabbt, och ledningsförmågan växer med flera storleksordningar. Jonosfären upptäcktes på 1920-talet, inte av fysiker utan av radioingenjörer. Edward Appleton och hans kollegor märkte att radiovågor ibland färdades långt bortom horisonten. Signalerna studsade mot ett ledande lager högt uppe, det vi nu kallar E- och F-skikten i jonosfären. Denna spegel på himlen gjorde global sändning möjlig och Appletons arbete gav honom ett Nobelpris. Men bortom radion har jonosfären en djupare betydelse. Föreställ dig jorden som en ledande sfär som bär en negativ laddning och jonosfären som ett positivt laddat skal tiotals kilometer upp. Mellan dem ligger atmosfären, varken ett perfekt vakuum eller en perfekt isolator, utan ett läckande dielektrikum. Tillsammans bildar de en sfärisk kondensator, laddad till cirka plus 250 volt. På marken framträder detta potential som det atmosfäriska elektriska fältet för lugnt väder cirka plus 100 till plus 300 volt per meter, riktat nedåt. Med andra ord drar den positiva jonosfären elektroner uppåt, vilket lämnar ytan relativt negativ. Eftersom luften blir mer ledande med höjden sker det mesta av detta spänningsfall i de lägsta 10-15 km, troposfären, där alla moln och väder finns. Under lugna förhållanden är detta fält stabilt, endast modulerat av den globala rytmen hos alla världens stormar, en daglig cykel känd som Carnegie-kurvan. Men denna lugna bas sätter scenen för dramatiken hos åskväder. Åskväder som elektriska maskiner. Inuti ett växande cumulonimbusmoln kolliderar biljontals ispartiklar och droppar. Var och en bär joner H+ och O- som alltid finns i vatten. Det omgivande elektriska fältet påverkar hur dessa laddningar rör sig. Små iskristaller tenderar att få en positiv laddning och bärs uppåt av uppåtvindar, medan tyngre graupel samlar negativ laddning och sjunker till mellanliggande nivåer. Resultatet är en tripolär struktur. Ett huvudsakligt negativt laddat område runt 4-7 km, ett positivt område högst upp i molnet, 10-12 km, ibland ett sekundärt positivt lager nära basen. Denna separation återspeglar ett berömt experiment från 1800-talet. År 1867 byggde Lord Kelvin, mest känd för den termodynamiska temperaturskalan, en anordning med endast droppande vatten, ringar och hinkar. Kelvins vattendroppsgenerator utnyttjade små joniska obalanser i fallande droppar. Med smart induktion förstärktes dessa fluktuationer tills gnistor på tusentals volt hoppade från apparaten. Kelvins bordanordning var ett åskväder i miniatyr. Moln är bara större versioner av samma laddningsfabrik, driven av gravitation, konvektion och kollisioner. De flesta blixtar vi ser kommer från det negativa mellanlagret som urladdar till marken. Men ibland släpper det positiva övre området sin laddning. Dessa positiva blixtar är mycket kraftfullare, bär större strömmar och når tiotals kilometer i sidled, de ökända blixtarna från klar himmel. Sällsynta men dödliga, de är motsatsen till det lugna väderfältet, molnets positiva topp urladdar direkt till jorden. Varje åskväder fungerar alltså som en generator, som pumpar positiv laddning upp till jonosfären och negativ laddning ner till marken. Tillsammans upprätthåller jordens cirka 2000 aktiva stormar det globala potentialet på 250 kilovolt och fyller på det som annars skulle läcka bort. Åskväder är inte bara väderhändelser, de är kraftverken i planetens elektriska krets. Åskväder som når rymden. I århundraden trodde man att blixtar var begränsade till under molnbasen. Men kretsen fungerar åt båda hållen. Stormar urladdar också uppåt till jonosfären, ibland ända ut i närrymden. På 1990-talet upptäckte satelliter som letade efter kosmiska gammastrålutbrott något oväntat millisekundsglimtar av gammastrålning från jorden själv. Dessa terrestra gammastråleblinkar, TGF-er, produceras när elektriska fält högst upp i stormar accelererar elektroner till nära relativistiska hastigheter, som kolliderar med luftmolekyler och avger gammastrålar. Ett åskväder blir en naturlig partikelaccelerator, som konkurrerar med människotillverkade maskiner. Långt innan satelliter bekräftade detta viskade höghöjdspiloter om konstiga ljus, röda glöd, blå koner, haloliknande ringar över stormar. U2-piloter på 1950-talet kan ha varit bland de första att se dem, men deras rapporter avfärdades som optiska illusioner. Först i slutet av 1900-talet fångade kameror dem. Röda sprites massiva, magnetformade urladdningar som når 80-90 km. Blå jetstrålar, smala blå koner från stormtoppar till 50 km. Älvor, expanderande röda ringar vid 90 km orsakade av blixtarnas elektromagnetiska pulser. Tillsammans är dessa transienta ljusfenomen, TLR, himlens dolda blixtar som kopplar stormar till jonosfären. De bevisar att åskväder inte är lokala utan globala aktörer, som injicerar energi och partiklar uppåt, stör radioutbredning, satellitbanor och till och med strålningsbälten. Vi började med rymdväder som något som påtvingas jorden. Nu ser vi motsatsen, jorden själv genererar rymdväder genom sina stormars arbete. Att leva inuti kretsen. Nu är konturen tydlig, jorden, jonosfären och rymden är bundna i en global elektrisk krets. Ändå faller detta ämne klumpigt mellan discipliner. Astronomer och rymdfysiker fokuserar på solstormar och magnetosfärer. Meteorologer studerar moln, nederbörd och blixtar på marken. Geofysiker undersöker jordbävningar och vulkaner, som också stör elektriska fält. Resultatet är att atmosfärisk elektricitet glider igenom springorna. Standardväderrapporter ger temperatur, tryck, vind och fuktighet, men inte det statiska atmosfärfältet, trots att det kan mätas med en enkel fältkvarn. Varför mäta det? Vi har redan modeller. Blixtnätverk, Blitzortung, ALDIS, Euklid visar stormaktivitet i realtid genom att spåra sferiks radiopulserna från blixtar. Varför inte bygga samma sak för statiska elektriska fält? Ett sådant nätverk skulle kunna ge tidiga varningar för positiva blixtar, de farligaste träffarna. Spåra stormutveckling, fältets tillväxt signalerar konvektion, polaritetsvändningar indikerar upplösning. Visa koppling till rymdväder genom att koppla kmer och kosmiska strålar till fält på marknivå. Ge en vetenskaplig grund för de många som säger att de kan känna vädret i sina kroppar. Uppmaningen till observatorier. Många observatorier mäter redan atmosfärisk elektricitet, men data är spridda och gömda. Ett koordinerat globalt initiativ kallat GLOCAEM, Global Koordination av Atmospheric Electricity Measurements, lanserades för bara några år sedan och kopplar samman cirka 20-30 stationer från Europa, Asien, Afrika och Amerika. Vissa av dessa platser, som Konrad-observatoriet i Österrike, Lomnikiftit i Slovakien och Eskdalemir i Skottland, har en lång historia av kontinuerlig övervakning av potentialgradienten. Men till skillnad från blixtnätverk som Blitzortung förblir dessa dataströmmar till stor del i forskarnas händer. Realtidsgrafer finns, men de är inte brett publicerade eller utformade för allmänt bruk. För de flesta människor, även fysikstudenter, förblir atmosfärfältet osynligt. Det är gapet inte mätningen utan tillgängligheten. Vad som behövs är översättning av vetenskapliga arkiv till offentliga instrumentpaneler och öppna APIer, på samma sätt som Sferiksnätverk gjorde stormaktivitet till något som vem som helst kan följa live. Ett lager av medborgarvetenskap ovanpå befintliga forskningsnätverk skulle kunna sluta kretsen, omvandla dolda observatoriegrafer till en levande femte vädervariabel. Att slutföra bilden. Vi lever inuti en elektrisk krets. Jorden är den negativa plattan, jonosfären den positiva och åskväder är generatorerna. Blixtar är bara det mest synliga symptomet. Sprites jetstrålar, gammastrålar och lugna väderströmmar i resten. Att föra denna dolda dimension av vädret till allmänhetens insyn, genom att öppna data och bygga nätverk, skulle fullborda vår förståelse av himlen. Det skulle ge oss bättre prognosverktyg, nya insikter om klimat och hälsa, och återställa en känsla av förundran, insikten att världen vi går på inte bara roterar i rymden, utan glöder, surrar och gnistrar inuti en planetär elektrisk maskin.